Välkommen till i studio podcast som idag ska ägna sig åt USA-valet. På tisdag är det ju dags. Ska det bli Kamala Harris eller Donald Trump som efterträder Biden som president? Och vad blir konsekvenserna av de olika utfallen? Och inte minst, varför ser det amerikanska valsystemet ut som det gör? Det är många av oss svenskar och europeer som har lite svårt att förstå vad det är som pågår. Hur själva röstningsförfarandet går till. Och jag säger välkommen till någon som vet väldigt mycket om USA och är väldigt intresserad av amerikansk politik och problematik. Nämligen Peter Widén, pensionerad metallarbetare, mångårig aktivist i SP. Och du, Peter, är också en av de drivande krafterna i nättidningen E-folket i Eskilstuna. Hallå?
Ja, tack för att jag har blivit inbjuden.
Ja, vad har du för dig för någonting nu då? Följer du amerikanska valet 24-7 eller?
Jag följer det ganska mycket, men det mest där jag följer nu, det är Palestina.
Ja, men det är klart. Det...
Och så att jag har Al Jazeera som jag tackar Gud för. För att, jämfört med andra källor. Så att, men naturligtvis också det amerikanska valet.
Ja. Och där ska jag också säga att du, Peter, du har skrivit två böcker som är intressanta och relevanta för våra lyssnare. Socialistiska tankar om omvärlden som mycket består av ett antal politiska texter du har skrivit hos oss genom åren. Och sen har du också skrivit Svart historia. Ska du säga några ord om de här böckerna?
Svart historia är de alltså en historia där jag försöker beskriva den afroamerikanska befolkningens öden och lidande.
Ja.
Och den baseras på att jag blev själv väldigt intresserad av några böcker jag läste och som inte fanns på svenska. De uppgifter till exempel om den radikala rekonstruktionen efter inbördeskriget. Alltså att vi hade en kort period där svarta verkligen hade politiska rättigheter som de sen förlorade och inte fick tillbaka på 100 år. Och det är grejer som är främmande för de flesta. Det var ganska nytt för mig också. Och då tänkte jag att ja, de här böckerna kanske måste översättas. Men sen blev det så mycket så att jag tänkte att jag gör en bok själv. Och det blev den här Svart historia.
Mm.
Och
den är ju, nu kommer jag med en liten utvikning här utifrån det. Men en av de udda sakerna som har varit nu här i slutfasen som rapporteras om, det är ju att många yngre, inte minst svarta män, tänker rösta på Trump.
Hur det nu är med det, det är en tacksam grej att ta upp också för många i media. Men Obama har ju gått ut och som man säger, skällt ut svarta män för att inte kunna tänka sig en kvinna som president och så vidare. Och det finns säkert sådana ingredienser, men sen finns det också det faktum att demokraterna helt enkelt inte löser de problem som de fattiga och de färgade har i USA. Och vi har ju sett Black Lives Matter och så vidare. Va? Men det är nog en kombination av både machokultur och berättigad kritik mot demokraterna.
Men är det så att demokraterna har underskattat trots alltså hur de senaste 4 åren faktiskt har slagit hårt emot den del av befolkningen som så att säga redan hade det sämre ställt?
Ja, men alltså jag tycker att redan med Clinton alltså, så verkar det som alltså att demokraterna räknar in vissa befolkningsgrupper. De röstar i alla fall på oss. Va? Och så istället satsar man på medelklassen och sådär. Va? Och under Clinton-eran så blir det ju allvarliga försämringar för de fattigaste i det amerikanska samhället. Och jag menar, hela det här skiktet inom demokratiska partiet som är ett elitskikt. Alltså det är det som Trump lever på i sin propaganda. Alltså han kan ju peka på att det här är människor som har väldigt lite gemensamt med era liv alltså, och så vidare. Och det där går hem, tror jag. Alltså.
Sen har ju inte Trump själv särskilt mycket med de här människornas liv att göra heller.
Nej,
det är intressant att han lyckas dölja.
Det där är nästan någonting för psykologsoffan. Alltså. Men så funkar det ju i USA. Alltså, att, ytligheten och rörligheten är ju betydligt större än Europa. Och det kanske vi kan komma in på lite senare. Alltså, de stora skillnaderna i amerikansk politik och amerikanska folkrörelser och så vidare.
Ja, men det gör vi absolut. Ihop. Jag tänkte vi gör en liten tillbakablick bara först. Och det var ju så att du skrev en väldigt populär text hos oss på Internationalen som hade rubriken USA-val, ett system för de rika, där du i stort sett jag menar att det här Founding Fathers hela systemet med det här så kallade balansen mellan president, kongress och högsta domstol är riggat. Vill du utveckla det där lite?
Ja, jag skrev om det också i Svart historia ganska mycket. Alltså, därför att jag tror att det är viktigt att man avslöjar hela den här myten om den amerikanska konstitutionen som nästan som en gudomlig uppenbarelse med de här founding fathers som liksom den första demokratiska stad, bla bla bla, liksom så här, va? Och när man går in och studerar det där och tittar på det och även tittar på resultatet av den där konstitutionen, då blir det ju någonting helt annat. När man bröt med England så var det var ju mycket en aktion ledd av de mest besuttna i det amerikanska samhället. Men sen fick man ju med sig också alltså bönder och små hantverkare och så vidare, va? Men det var absolut inte så enkelt. Det fanns många fattiga människor som slogs på engelsmännens sida och som hade varit ute i en hård klasskamp mot många av dem som sen blev USA-ledare innan den amerikanska revolutionen. Så att det var absolut ingen enkel process. Men den härskande klassen vid den här tiden, vid slutet på 1700-talet, var splittrad. Du hade i norr alltså en handelsbourgeoisi mest centrerad kring New York. Du hade en spirande, man ska inte säga industri, men manufakturbourgeoisi i Pennsylvania och längre in där. Och, men sen hade du slavägararistokratin i söder, och de hade gemensamma intressen att hålla den härskande klassen vid makten, alltså mot folket och naturligtvis mot slavar och så vidare. Men de hade också motsatta intressen, alltså slavägarna ville ha billiga importerade europeiska varor, manufakturbourgeoisin uppe i norr ville ha skyddstullar för att kunna bygga upp sin egen manufaktur. Man vill ha en relativt stark offentlig sektor som kunde bygga infrastruktur för industrialiseringen av norr. Slavägararistokratin var helt ointresserad av att subventionera industrialiseringen i norra USA och så vidare. Så att du fick, och sen slavfrågan, alltså där slaveriet var ointressant, eller om vi ska säga enkelt, för stora delar av bourgeoisin i norr, medan däremot slaveriet var själva grundvalen inom i bomullsproduktionen och så vidare i söder. Och det där ledde ju till motsättningar som man då löste genom kompromisser, till exempel slavhandeln över Atlanten skulle få fortsätta men bara klart 1908 och så vidare. Det var en grej som inte man ledde upp till sen naturligtvis. Men man skulle alltså rigga ett system där ingen av de här fraktionerna skulle kunna köra över varandra. Och ett system som naturligtvis skulle hålla de pöbeln, alltså de fattigare skikten, småbönder och hantverkare och så vidare på plats. Och då fick vi det här systemet, alltså man pratar om balance and checks, alltså, med att man har en direktvald kongress, representanthus i kongressen. Du hade en senat som på den tiden valdes indirekt. Det är först långt senare som senaten också blir direktvald med representant för med lika antal representanter för varje stat oavsett storlek. Du hade presidentmakten som kunde lägga in veto mot kongressens beslut, men där kongressen kunde slå tillbaka om man kunde samla 2/3 av representanterna. Och ovanpå alltihopa det här hade du en högsta domstol med livstidstillsatta domare som liksom kunde förklara att ett beslut stred mot konstitutionen och så vidare. Och det här, vad det här leder till, det är ju en inbyggd konservatism, en tröghet som gör att snabba förändringar blir nästan omöjliga att genomföra. Om vi ska ge ett exempel så att man förstår liksom det här, så ta Obamas och Clintons försök att genomföra sjukvårdsreform.
Ja, rätt till allmän sjukvård som vi har i Sverige.
Trots att de hade presidentmakten så körde det helt fast. Mm. Vi fick det här Obamacare, men det var ju bara en skugga av vad han egentligen ville. Och det här kompromissen, den höll ju ända till 1860, då Lincoln blev vald och sen bryter inbördeskriget ut och så vidare. För att då hade motsättningarna blivit för stora för att hantera. Men det är fortfarande det här systemet som
råder. Alltså du menar, det är inte ett gammalt system. Detta system har kvar sina trådar och har en verkansmakt även idag.
Konstitutionen är ju som den är. Alltså, det är fortfarande den här tröget. Nu har ju Trump lyckats tillsätta domare i högsta domstolen som oavsett vem som blir president kommer att liksom kunna blockera
reformer. Eftersom de är valda på livstid.
Ja. Nu, de har ju redan agerat i abortfrågan. Högsta domstolen. Ja. Så att det är ett system som i högsta grad verkar även idag. Och sen låt mig bara säga så. För eftersom den här konstitutionen har hyllats som det demokratiska genombrottet för mänskligheten och alla människor är valda lika och så vidare. Låt oss komma ihåg att den delen utav statsmakten som var direktvald, representanthuset i kongressen, vilka hade rösträtt dit? Inga kvinnor, inga från ursprungsbefolkningen, inga slavar naturligtvis och de vita männen, där hade du alltså en inkomst- och ägande-sträck som gjorde att de flesta uteslöt. Det som var lite annorlunda där, det var att svarta slavar hade naturligtvis inte rösträtt. Men svarta fria hade det i början på samma sätt. Men under 1800-talets början, alltså första delen av 1800-talet, så berövades successivt de fria svarta, det fanns några procent sådana, sin rösträtt och de vita, den vita befolkningen, även de icke-besuttna, fick bit för bit större andel av dem fick rösträtt. Så att vid mitten av 1800-talet så hade i princip alla vita män rösträtt.
Men skillnaderna som du pekar ut här nu mellan Europa och USA, kvarstår de? Alltså, jag vet att du har tidigare pratat alltså det här med varför arbetarklassen är försvagad i USA trots sin stora, sin numerär så att säga.
Ja, jo, det finns, jag menar att många människor tror att USA är mer likt Europa än vad det är. Men historien är ju så helt annorlunda. Och vi kan ju börja då med att ställa frågan, varför har arbetarklassen aldrig förmått att formera ett starkt parti? Ett oberoende klass, även inte ens ett reformistiskt socialdemokratiskt parti.
I USA?
I USA. Det har inte, alltså, i Europa fick vi starka socialdemokratiska partier och i andra länder starka kommunistiska partier efter 1917 och sådär. Men i USA skedde aldrig detta. Då kanske några pekar på att men klasskampen har verkligen varit hård i USA. Ja, det har den varit. På många ställen ännu våldsammare än i Europa under perioder. Men Men det har varit en ekonomisk klasskamp som sällan har tagit steget över till att politiskt utmana makten. Fläckvis har det bildats arbetarpartier, men de har aldrig blivit, kunnat agera på hela den nordamerikanska arenan, utan det har varit fläckvis. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför? Och då tror jag att vi får söka mycket av svaret i att det är ett invandringsland. Vi får folk som kommer med drömmar om att förbättra sina liv, och det gör man genom en klassresa istället för genom klasskamp. Naturligtvis så lyckas inte den här klassresan för majoriteten, som misslyckas det. Men den amerikanska drömmen har faktiskt haft en effekt i verkligheten. Alltså att det har funnits en ideologi, alltså att man skett sin egen lyckas med, man emigrerar vidare.
Det där är ju vi i hög grad påverkade av naturligtvis. Ja. Ja, att idag själv få det bättre så att säga, och leva, ja. Att just jag ska leva ett gott, ja, liv med liksom goda materiella resurser och helst lyx.
Typ. Men i USA, där var till exempel vägen till västern, alltså att åka vidare och söka lyckan hela tiden, att och tränga undan ursprungsbefolkningen, den var i högsta grad levande. Det var det sätt som man kunde förändra sitt liv på. Eller man kunde göra en klassresa. Alltså Lincoln, han hade ju det som ideologi. Alltså den lille mannen som bygger... och som från att bli arbetare skapar sin egen lilla verkstad, och sen en verkstad som sen blir större och så vidare. Så att man hade den här synen på en form av populism. Och det bildades ju också populistiska partier i USA i slutet på 1800-talet. Mm. Och som ofta hade en politik väldigt fientlig mot storkapitalet. Men det var inga socialistiska arbetarpartier, utan det var den lille mannens parti. Liksom det byggde inte på klasskamp på det sättet att man skulle ersätta det kapitalistiska systemet. Och jag tror att det där finns fortfarande kvar, alltså, och som gör att människor, alltså vi kan ju förvånas över hur människor går från att ha röstat på Biden till att rösta på Trump och sådär. Alltså, fast man kan ha en riktig kritik av Biden, men alltså, vi förvånas över hur man då kan dra slutsatsen att rösta på Trump. Vi kan ju se nu sist hur en ledande borgmästare eller bland arabamerikanerna i Michigan nu försöker få med sin grupp, alltså, i att gå över från att rösta demokratiskt till att rösta Trump. Och,
men det är väl för att de där förhoppningar om, alltså de, utan att ha något fog för det, men tror att han ska hjälpa till att avsluta kriget, folkmordet.
Ja, men alltså han är nog ganska sugen på att avsluta kriget i Ukraina. Men alltså det finns ju inget som pekar på att han kommer att svika Israel. Och under sin period, det borde ju varje tänkande människa komma ihåg, hans utspel i Israelfrågan, han gav ju bort Golanhöjderna till Netanyahu. Att det var okej att helt enkelt annektera. Och han förklarade att palestinierna var slut som politisk faktor och så vidare. Ja, men det har ju inte funnits någon amerikansk president som har varit så öppet fientlig mot det palestinska folket som han. Men demokraterna har ju inte heller några...
Nej, det är det de inte har. Det är det att det känns... Eller tycker du, om du var amerikan, Peter, ja, skulle du rösta?
Jag skulle nog rösta på Jill Stein.
Ja, men går det? Alltså,
det går.
Det går, den oberoende, ja, gröna kandidaten.
Ja, det finns ju. Alltså, du har ju Colin West som har ungefär samma program som en svart, ja, politisk aktivist. Han var ju gröna partiets kandidat, men av någon anledning som inte jag känner till så hoppade han av och bildade sin egen kampanj. Och då hoppade ju då Einstein in som presidentkandidat. Och hennes programmatiska ståndpunkter i klimatfrågan, Ukraina-frågan och Palestina-frågan är ju helt acceptabla för en vänstermänniska, tycker jag. Mm. Sen beror det på många faktorer vad det skulle kunna bli av det. Ja. Men alltså, och där måste jag säga att jag tänker på svensk massmedia som hade ett stort inslag om de här arab-amerikanska initiativen att gå över från demokraterna till Trump. Men samma dag läste jag i en artikel att i en opinionsundersökning i en del av Michigan att 29% av arab-amerikanerna vill rösta på Jill Stein. Men det är inte lika intressant för svensk massmedia att kavla vidare, så att säga.
Ja, tydligen inte. Du Peter, innan vi avslutar här för idag, och jag tänker säga att vi kan väl följa upp när vi vet vem det blev, så att säga. Men jag tänkte att jag kan inte låta bli min stora fascination, och den delar jag nog med många, kring det här spektaklet som detta presidentval också utgör. Det är ju som att se en Hamlet-uppsättning eller något liknande, fast väldigt dåligt, så att säga. Det är väldigt mycket amatörteater. Vad är din kommentar till det här som vi ser utspelas? Det är ju som att hovnarren och kungen, så att säga, har slagits ihop till en eller två, Musk och Trump, och det finns ju ett antal sådana till, alltså, som inte gör någonting för att framstå som värdiga ens, utan som är liksom helt monströsa och inte skäms, ingenting. Är det uttryck för någonting, så att säga, också, så att säga, rent materiellt, när det gäller, som du ser, kapitalismen? Är det en ny fas vi ser?
Ja, jag tror att det är en väldigt farlig fas också, som arbetarrörelsen borde mobilisera för att kontra. Alltså, vi ser Musk, som är världens rikaste, eller kanske nummer två i världen. Han har en förmögenhet som är dubbelt så stor som Sveriges bruttonationalprodukt. Han kontrollerar i praktiken rymd tillsammans med Bezos, en annan tycoon, en annan sån här rymdprogrammen idag i USA. Han kontrollerar media via X då, eller för detta Twitter. Och alltså vi ser en sammansmältning av mediamakt, rikedom och politik. Och i det här fallet också rymdindustrin. Alltså, förr i världen, jag kommer ihåg när jag var ung vänster, eller vänsterns ungdomsförbund på 60-talet, då kommer jag ihåg hur det stod i våra studiecirklar. Även i de kapitalistiska staterna måste staten spela en roll, därför att vissa investeringar, det finns inga enskilda kapitalister som kan nå sådana, alltså, utan då tänkte man alltså på rymdindustrin, militären, infrastruktur, stora stålverk och så vidare, som ofta förstatligade även i kapitalistiska länder. Idag ser vi alltså att enskilda kapitalister är rikare än hela stater. Att de rikaste människorna som har lika stor förmögenhet som halva jordens befolkning får rum i en folkvagnsbuss. Alltså vi har en enorm anhopning av rikedom som förvandlas också till politisk och ekonomisk och teknologisk makt. Va? Och dessa människor är så vana i sina företag att kunna agera hur som helst utan att någon törs säga emot dem. Man kan ljuga, man kan påstå, man kan driva med folk, man kan sparka folk. Och vi ser Musks agerande när det gäller Tesla i Sverige.
Ja, jag vet, det är det man ofta störs av när man ser borgerliga analyser av det här, ungefär som här, det bara vore vidriga personer. Det är ju personer som är vidriga på grund av att de kan, att de har den här ekonomiska makten bakom sig, och nu också politisk makt.
Ja, visst. Och det är någonting nytt. Alltså, hur Trump liksom ohämmat kan stå och ljuga. Han kan inte tro på det själv ibland. Alltså. Och så här. Men det spelar ingen roll, för han är van vid en kultur där ingen säger emot honom. Därför att då ryker man. Och nu, se på alla som har varit hans motståndare som nu slickar honom och ställer upp och talar. Alltså. Om vi tar det här, nu kanske inte det var han, men det var ju en person, en komiker som han lät stå och ösa skit över puertoricanerna på det här mötet i Madison Square Garden. Mm. Och det kan man ju tycka då så här, att hur kunde de göra? Men alltså jag tror att kalkylen, för jag tror att Trump visste att de skulle säga det här. Kalkylen är ju så här, vi kan inte vinna New York i vilket fall som helst. Men vi kan vinna rasister i andra stater genom att ösa skit över puertoricaner.
Ja.
Ja, ja. Och då, nu gjorde man antagligen en liten felkalkyl eftersom det visade sig finnas ganska många puertoricaner i Pennsylvania och så vidare. Va? Så att nu gick Trump ut och förklarade sin stora kärlek till alla puertoricaner. Och så där, va? Men alltså, jag tror att den incidenten speglade också det här. Alltså. Vi, tjänar vi på det, då kan vi fullständigt skita ner vilka som helst. Alltså.
Ja. Ja. Peter, jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig. Vi återkommer efter valet. Tack för att du var med här i Studio Podcast idag. Och sen så väntar vi väl helt enkelt om en spänning på tisdag eller när de har räknat poströsterna. Ja. Så återkommer vi.
Ja. Grundtips, Trump.
Okej, tack. Hej då, Peter.
Hej. Tack för att jag fick vara med.